En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Vi befinner oss i ett naturområde i Tyresö. Det är torsdag eftermiddag den 11 april. Det är mulet, runt 5 plusgrader och regnet som fallit under hela dagen har precis upphört. Stillhet och tystnad råder med undantag för koltrasten som sitter i en av tallarna och sjunger. Platsen heter Strandkyrkogården. Här på den muslimska delen vittnar färskt uppgrävd sand om att det skett flera begravningar helt nyligen. När vi kommer fram ser vi en ung man som själv står vid en grav.
Jag heter Hussein och jag har min mamma som är begravd här. Jag brukar hälsa på henne varje torsdag enligt muslimernas tradition. Och då brukar jag också komma och besöka unga killar som har blivit offrad, som har förlorat sina liv på grund av den här våldsvågen som har kommit. Jag tycker det är väldigt tragiskt och jag lider med familjen och alla vänner och deras nära och kära.
Hussein berättar att han inte bara tänker på sin mamma när han kommer hit.
Jag tänker alltså, min mamma har ju ändå levt sitt liv och varit med oss hela sitt liv. Men när man tänker på de här unga pojkarna som inte ens fyllt 18 och inte ens kunnat hinna smaka på livet. Då tänker man att det är verkligen alltså, det är otroligt. Man kan inte ens tänka på det. Hur svårt det är för deras familjer.
I raden intill Husseins mammas grav finns en annan grav som lyser upp bland de andra. Kritvita stenar ligger runt graven och någon har satt dit ballonger. Tända ljus, kort och färska blommor vittnar om att här har det varit många besök nyligen. Trots att Hussein inte känner den som ligger här berättar han att han brukar gå hit och besöka graven ofta.
Enligt det som jag gör varje gång jag kommer till min mammas grav så besöker jag honom också och läser en del Koranen för honom och även de andra pojkarna som har gått bort i tidigare ålder när de har varit unga. Så det är en speciell känsla. Jag tycker det är bra, det är lugnande, det är fredligt ställe. Och ja, man känner sig nära dem, verkligen, när man kommer hit.
När vi står och pratar med Hussein kommer en grupp tjejer tyst gående. De har tagit bussen hit. Och snart kommer också en bil där jämngamla killar hoppar ur. De går i samma klass i nian och även deras mentor är med. De kommer hit för att besöka graven med ballongerna. Det är deras klasskamrat som ligger begraven där. Elias, som bara blir 15 år. Vid graven möter klasskamraterna Elias mamma, som också är här idag. De samlas vid graven eftersom Elias nu skulle ha fyllt 16 år. Det är en dämpad stämning. Några torkar tårar. Ingen av eleverna vill prata. De är för ledsna. Men Elias lärare, Louise Rekabarren, som också är med, vill säga några ord om sin förra elev. Han pratar med dämpad röst för att inte störa sina elever som sörjer vid graven.
Han var en varm människa. Liksom varm och kärleksfull kille. Väldigt glad, smilade alltid. Alltid så här med glimten i ögat. Jätte liksom glad kille. Alltså, hade inga alls attitydsproblem eller sådär. Han var alltid så här respektfull och ja, en väldigt kärleksfull, rättvis när det skedde liksom, om mobbning skulle ske, alltså det var ju nolltolerans, han skulle alltid reagera liksom.
I juni förra året ringde det på Louis telefon. Det var en av hans elever som ringde.
Då bröt jag ihop liksom, att det här hände. Ja, samma minuterna efteråt var en annan elev som ringde mig.
Ja. Båda eleverna berättade samma sak. De berättade vad som hänt Elias.
Alltså det var en sån så orättvis att en sån kille som hade hela framtiden, liksom en framtidstro, och han blev bortrövad från oss liksom.
Det här avsnittet ska handla om en 15-årig kille som hette Elias. 3 dagar före skolavslutningen förra året var han ute med kompisar en lördag eftermiddag och hamnade mitt i ett kulregn från en kalasjnikov. Elias blev ett av 2 dödsoffer. Nära ett 20-tal andra klarade sig tack vare slumpen. Det ska handla om ett dåd som riktades urskillningslöst mot helt vanliga helgflanörer och där polisen efter en biljakt lyckades gripa 2 misstänkta. Det här är Massskjutningen i Farsta, ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Vi befinner oss i säkerhetssalen, en våning under jord i Attunda tingsrätt i Sollentuna. Klockan är strax efter 1, onsdagen den 17 april. Salen är full av personer både framför och hitom säkerhetsglaset och förhandlingen ska precis börja.
Då är alla på plats och vi ska starta den här förhandlingen då. Detta är alltså en huvudförhandling.
Dagens rättegång gäller 2 mord och 17 mordförsök. De 2 huvudmisstänkta sitter längst fram mot domarna och vi på åhörarplats ser bara ryggtavlorna på dem. Den åtalade skytten har skägg och rakat huvud och är klädd i en svart tröja. Den andra bär en vit tröja. De har sina advokater bredvid sig, kriminalvårdare bakom sig och tycks mest titta mot domaren eller ner i bordet. Efter ungefär en kvarts genomgång av vilka regler som gäller i salen får åklagaren Angelica Runesson ordet.
Ja tack, då yrkar jag först enligt åtalspunkten 1. Så vitt gäller yrkar jag ansvar för mord, försök till mord och framkallande av fara för annan. Så vitt gäller yrkar jag ansvar för medhjälp till mord, medhjälp till försök till mord och medhjälp till framkallande av fara för annan.
Händelserna som det här avsnittet handlar om utspelar sig i juni 2023. Det handlar om 2 dygn, den 9 och 10 juni, en fredag och en lördag. I centrum för historien står 2 19-åriga killar. Vi kallar dem Janos och Darian. På eftermiddagen, fredagen den 9 juni, möts Janos och Darian upp.
Cirka klockan 16, då möts och i Älvsjö, cirka klockan 16.
Under de följande timmarna menar åklagaren att de båda har tät kontakt med några konton på den krypterade tjänsten Signal. Framförallt 2 konton som heter Patron Diablo och Potatismos. Det är de som åklagaren menar är uppdragsgivarna, beställarna av det som ska ske. Enligt åklagaren talar meddelandena sitt tydliga språk.
För när man följer de meddelandena och den andra skriftliga bevisningen som kan kopplas till dem och egentligen till hela dygnet den 9 juni så kan man se att de tillbringar tid tillsammans. Jag menar att det framgår att de är ute på ett uppdrag som Patron Diablo och Potatismos har skickat ut dem på.
Efter att Janos och Darian möts upp tycks de åka hem till Darians lägenhet. En stund efter att de kommit dit tar Janos en selfie.
Det här är mappen Snapchat och han lägger till en bildtext. Softar, väntar på signal.
Det här återkommer under kvällen. Det verkar som att Janos och de andra väntar på något. De väntar på en signal. Men timmarna går. Under kvällen skriver Janos med en kompis som frågar vad han har på hjärtat. Åklagaren läser upp Janos svar.
Alltså, hjärtat säger gå och gör para och klipp folk. Och para, det är slang och betyder pengar. Och klippa folk, det vet rätten. Men det betyder ju att man ska ta någon, döda någon, kan det betyda.
Timmarna går och i de krypterade chattarna tycks det fortfarande pågå någon form av planering. Vid midnatt menar åklagaren att både Janos och Darian ger sig iväg från lägenheten. Enligt åklagaren hämtar de upp en BMW. Vad som sen ska ske är oklart, men av någon anledning händer inget mer under natten. Kontot med namnet Potatismos skriver vid ett tiden.
Alltså jag bror, vad är det här för knas? Vi var så nära.
Patron Diablo skriver någon minut senare.
Imorgon vi ska köra.
Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Dagen efter är alltså en lördag. Under natten har ett signalkonto skickat ut en förfrågan.
Behöver två spanare imorgon. Akut i Farsta. Man ska bara gå runt och kolla. Man får en lax.
Två kusiner tycks nappa och ta sig an uppdraget. Sen går timmarna. Både Janos och Darian tycks sova länge. Men strax efter lunch verkar de vara vakna igen.
Och klockan 13.26 så kan man se på övervakningsfilm på Handens pendeltågstation. Och det är stillbilder ifrån de filmerna överst.
På övervakningsfilmer dokumenteras hur Janos hoppar av i Älvsjö. Samtidigt som Darian fortsätter norrut. Vid centralen byter han tåg och fortsätter mot Uppsala.
På de här bilderna bär inte på någon väska.
Samtidigt som Darian är i Uppsala åker Janos runt till Stockholm och ner mot Södertälje. Han har fullt upp. Han hämtar BMW:n, skriver till en kompis och verkar försöka ordna fram mask och handskar. Parallellt med det här händer också någonting annat. En av de som misstänks ha tagit spaningsuppdraget tar en film med sin telefon.
Den föreställer en person som åker på en elsparkcykel. Personen är inte identifierad. IT-forensiker har uttalat att klippet har importerats eller skapats av signalappen i telefon.
Vi ska återkomma till den här filmen och varför åklagaren menar att den spelar roll. Ungefär en halvtimme efter att Darian setts första gången på Uppsala central fångas han av övervakningskamerorna igen.
Och på båda de här bilderna så ser man att han bär en svart bag med ett vitt tryck.
Vad som finns i väskan syns inte.
Den väskan som bär på, ska jag säga, på bilderna, den ger ju ett intryck då av att han bär någonting i väskan som ser så att säga avlångt och möjligen tungt. I vart fall är det någonting med så att säga hög densitet. Väskan ser liksom nedtyngd ut. Jag menar att det är här han är och hämtar vapnet i den här väskan som sen då också återfinns i bilen.
15.35 sätter sig Darian på tåget tillbaka till Stockholm. Janos fortsätter röra sig och befinner sig nu i Södertälje. Vid 15.49 plingar det till i hans mobil. Det är användaren Potatismos som skriver på signal.
Bror, du måste vara riktigt snabb. Turba, bror, vi har deras destination. Jetski, bror.
Kort senare skriver Darian till Janos. Åklagaren läser.
Jag behöver bandana och handskar, ombyte och andra skor. Fixar du det? Du måste. Bror, jag har ingen val. Om jag inte ska åka på den så måste du fixa det.
Det verkar dra ihop sig. Det skrivs febrilt i chattarna. Darian skriver till Janos att åka till Årstaberg. Signalkontot Patron Diablo skriver kort senare.
Bror, alla du ser bara smattra. Ta så många du kan. Bror, kommer säga vart vi ska. Ha spanare där som följer efter dem.
Han skriver kort senare igen.
Bror, för säkerhetens skull. Om det blir att ni blir häktade efter hela den här grejen längre fram. Då var tyst fram till rättegången. Sen kom på vart du ska säga att du varit.
Han lägger till.
Men det kommer inte hända. För många invånare i Stockholm.
Vid 16.30-tiden köper Darian kläder på H&M vid Sergels torg. Svart tröja, svarta byxor. Sen verkar han åka mot Årsta. En kvart senare skriver Patron Diablo och undrar vad som pågår. Darian svarar.
Ska bara mantla den och maskera mig i Årsta. Sen direkt till Farsta.
Patron Diablo uppmanar honom att göra mantelrörelsen några gånger för att se att vapnet fungerar. Sen verkar han skriva om måltavlorna, ett gäng killar, att de befinner sig i Farsta IP.
De chillar nu. De kollar på en fotbollsmatch. En har LV-mössa och en annan Gucci-väska.
Klockan passerar 5. Det sker på nytt något i Janos telefon.
Klockan 17.06 har tagit på sig en mask. Han tar 2 stycken selfies inne i BMW:n.
Drygt 20 minuter senare skriver Patron Diablo igen.
De är svarta, har LV-mössa, Gucci-väskor, elspark. De sitter tillsammans.
Minuter senare börjar den orangea BMW:n rulla från Årstaberg mot Farsta. Strax efter 6 är den på plats.
5:05 börjar telefon flytta sig mot Munkforsplan där infarten till gärningsplatsen ligger. Först kör den förbi men sen vänder den och kör in där. Klockan 18.08.58 kan vi se en positionering inne på Munkforsplan. Det är ungefär 3 minuter innan kliver ur bilen och avlossar skotten.
18.09 skriver Patron Diablo igen.
Spring in. Ta svarta som ser ut som grabbar. Kliv in.
Sen går det ytterligare någon minut.
Klockan 18.11.58 så kliver ur passagerarsätet och rör sig mot den plats där han sen står när han avlossar skotten.
Några sekunder senare började smälla.
Och 11 sekunder senare, 18.12.09, så kan man se rökmoln bakom en reklamskylt. Det är då börjar avlossa skotten.
En man faller ihop. En annan springer med stora steg bort från kulregnet. Skotten fortsätter smattra. Över 20 stycken avlossas i snabb följd. Sen är det över. Darian tar sig tillbaka till bilen.
BMW lämnar Munkforsplan efter att har satt sig i passagerarsätet i bilen och den lämnar platsen.
En av dem som är ute och rör sig den här lördagen är Osama. Han är pappa till två barn, Elias och hans lillebror. Lördag är detsamma som matchdag i fotboll. Något som Elias höll på med tidigare men nu börjat tappa intresset för. Den här lördagen är det lillebror som ska spela.
Den dagen började bra. Det var fint väder. Hans lillebror skulle gå på några matcher, hade två matcher. Så vi vaknade, han sov hos mig. Så vi vaknade, han vaknade. Och ja, vi gick till matchen. Jag skickade faktiskt sms till Elias och frågade om han kunde följa med. Som alltid, han tackade nej. Jag orkar inte.
Osama berättar att han och yngste sonen åkte iväg till fotbollen och sen hem igen. Och att han då ringde Elias för att höra om de skulle äta. Elias sa att han skulle vara hemma om en stund. Lägenheten ligger med balkongen en halv våning upp. Och Elias klättrade upp och tog den vägen in.
Han tyckte det var coolt. Och jag sa, Elias, gör inte om den. Folk kan ta det på fel sätt. Eller jag vet inte, det är inte bra bara, sa jag så. Men han gick in ändå. Han bara, ja, som han brukar göra. Sen gick han in.
Sen pratade de lite om vad de skulle göra på semestern, på sommarlovet som skulle börja veckan därpå.
Vi pratade om semester. När ville han åka? Men han ville vara kvar lite här och han gillar att vara ute och fiska och gå runt med hunden och sånt. Jag var okej, vi tar det efter skolavslutningen som skulle äga på tisdag.
Elias tog sen sin elsparkcykel för att umgås med kompisar den här lördags eftermiddagen. De skulle till ett tivoli men först träffas vid Farsta centrum, några stenkast bort från hemmet. Osama åkte hem till sin mamma för att se efter henne. Kvart över sex får han ett sms från Elias lillebror som hört något.
Jag hör skott i centrum. Jag tänkte, ja, man har hört mycket skott. Jag ringer Elias, inga svar. Första gången, sms, inga svar. Jag åker snabbt till Farsta. Och där var det kaos. Polis, helikoptrar, folk överallt. Man känner att det har hänt något. Man känner. Man har den där känslan som föräldrar. Någonting står inte till rätt.
Elias pappa som fått sms om skotten från lillebror får en stark obehagskänsla. Samtidigt som han står där får han ett samtal. En person berättar att det är Elias som har blivit skjuten. Osama vänder sig till polisen på plats för att försöka få svar. Om det stämmer att Elias blivit skjuten. Han får komma innanför avspärrningarna, men polisen berättar ingenting.
Poliserna vill inte bekräfta det. Stå här, stanna här. Sen jag sprang till min bil och åkte iväg. Och jag ringer och ringer. Inga samtal, ingenting, inga svar, ingenting.
Osama fortsätter söka Elias. Han ringer och ringer och ringer. Men Elias svarar inte.
Så gick jag tillbaka dit. Jag gick bara fram och tillbaka. Som en galen, du vet. Det var kaos. Jag vill inte uppleva den där igen. Det var den jobbigaste dagen i mitt liv.
En liten bit bort ligger en person på marken som ambulansen förgäves försökt hjälpa. De har lagt över orangea filtar. Från en byxficka på personen därunder tar polisen upp en mobiltelefon som ringer oupphörligt. Skott Natten faller vid Farsta centrum klockan 18.12. En minut senare ringer det hos polisen.
Ungefär klockan 18.13 lördagen den 10 juni förra året. Då inkom det första samtalet till 112 om att det hade skett en skottlossning vid Farsta centrum.
Under de följande minuterna rings en mängd samtal. I polisens händelserapporter berättar vittnen om kalabaliken på plats.
Två skjutna på tunnelbanan, hört mer än 10 skott. Min anmälare är sjuksköterska, försöker hålla tryck på en av de skjutna. Sjuksköterskan säger att en person är skjuten i huvudet och en i magen.
Allt som allt avlossas 22 skott. Rakt in i en folkmassa med 30-40 personer. 6 av dem träffas. Direkt efter skotten verkar den misstänkte gärningsmannen hoppa in i en bil som drar därifrån. Ett vittne ger polisen ett signalement på flyktbilen.
GM, alltså gärningsmannen, lämnade i orange BMW mindre modell oreggad fram mot Larsbodavägen och Nynäsvägen. Ytterligare vittne berättar då att en orange bil lämnade platsen och att GM var svartklädd och bar en mask. Och sen är det ett vittne som uppgett att det var 2 personer i den här orangea BMWn.
Bilen tycks fly mot Nynäsvägen och sen vidare i södra Stockholm. En av de misstänkta personerna söker på Katrineholm i sin mobil. I chattarna skrivs det febrilt. En av de misstänkta beställarna skriver:
Janni stod om en stor klunga.
Kort senare skriver samma person:
Awala, men bror, du tog dem på elisarna.
Sen skriver samma person igen:
Bror, radera alla chattar.
8 minuter efter skottlossningen möter en polisbil den orangea BMWn i mötande körfält på Nynäsvägen. De vänder för att köra efter men tappar bort den. Men drygt 10 minuter senare, i höjd med Årstaberg, får en ny patrull syn på BMWn och följer efter. BMWn flyr söderut.
Om man förföljer den söderut längs E4-an förbi Södertälje.
Det blir en polisjakt i hög fart. En av poliserna har sin kroppskamera igång samtidigt som han rapporterar in det han ser till ledningscentralen. Genom honom kan vi följa händelseförloppet.
Fortsätter söderut. E4-an går förbi avfart Södertälje syd. Hastighet ungefär 190 km i timmen. Bromsar in, vi närmar oss. Kom.
Polisen som filmar sitter i passagerarsätet och kameran är riktad ut genom sidorutan, så vi ser inte exakt vad som händer. Men genom ljudet förstår vi att det är en dramatisk jakt.
Två då, vi har en grov vårdsutsättning i trafik, kanske de på fel sida. Ligger efter nu 200 km i timmen, närmar oss igen.
De kör alltså i 200 km i timmen. Polisen rapporterar in registreringsnumret till ledningscentralen, men då börjar BMWn sakta in. Och då skärps situationen ytterligare. En av poliserna ser något i den flyende bilens bakruta.
Vapen.
Samtidigt som polismannen förklarar att han tror att han sett ett vapen, syns hur han lyfter sitt eget för att vara redo. Ungefär samtidigt skriver en person i chattarna:
Bror, skjut på helikopter, annars de kommer följa efter. Skjut några skott.
Polismannen upprepar igen vad han tror sig ha sett. Samtidigt som han pratar larmar ledningscentralen ut information från Farsta skjutningen.
Jag ser att de flipprar med dem.
Kommer vi 18.13 där vi har 4 skjutna och vi har...
Det ser ut som ett vapen i baksätet.
Polisen upprepar än en gång vad han har sett.
Han men vi ligger efter. Han har saktat ner 130 km i timmen. Jag såg de fipplade med någonting i baksätet. Det såg ut som ett vapen, men det tonade ute, så jag är inte helt säker. Så vi ligger efter helt enkelt. Kom.
Uppfattat, general.
Någon minut senare är jakten i höjd med avfarten mot Järna. Polisen rapporterar in igen. Sen går allt fort. Polisen stannar och flyger ur bilen med dragna vapen.
Svänger de av mot Järna? Har du med? Svänger de av mot Järna till hela luftet?
Där tar det stopp. Två unga män grips. I bilen görs en rad fynd. Vi hör polisen igen.
Och i bilen på passagerarsätet ligger en mobiltelefon. Använda plasthandskar. I baksätet ligger en Kalashnikov. Den som jag tidigare såg under jakten.
Åklagaren sammanfattar.
Två personer under kontroll, Kalashnikov i baksätet, vinylhandskar. På sig är de följande anteckningarna. Och de här två personerna som kommer under kontroll och grips, det är då...
De två gripna personerna förs till varsin cell. På kvällen meddelar polisen att en tonårspojke dött och att tre personer har skadats av kulorna. Två dagar senare berättar polisen att ytterligare en person har avlidit av skadorna.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
De två som dött är 15-årige Elias och 43-årige Tesfa Michal.
Elias, han var 15 år då när det här hände. Han hade fyllt 15 år 2 månader tidigare. Han hade kommit till platsen på sin sparkcykel en liten stund tidigare. Han kom dit för att möta upp sina kompisar utanför tunnelbaneingången där det här sedermera sker. Planen var att de skulle åka till Gubbängen och gå på Tivoli där. Tesfa Michal var 43 år gammal. Han hade varit på en så kallad baby shower. Han hade fotograferat där och han kom på väg till tunnelbanan med sin väska med kamerautrustning när han blev träffad av de här tre skotten.
Efter gripandet häktas de misstänkta männen några dagar senare. Båda misstänkta för mord. Sen fortsätter utredningen. Polisen gör en mängd tekniska undersökningar, bland annat av vapnet i bilen.
Det här vapnet då, det har naturligtvis bedömts av NFC. Det är en helautomatisk automatkarbin av märket Zastava. Det kan man säga är en jugoslavisk variant av den kanske lite mer välkända sovjetiska AK-47an.
När teknikerna jämför patronhylsorna från mordplatsen med de som provskjutits i vapnet i bilen blir det ett tydligt svar. Analysen talar extremt starkt för att det är vapnet i bilen som används vid skottlossningen i Farsta centrum.
Inga fingeravtryck har säkrats på vapnet eller magasinet, men däremot så finns det då en blandbild av DNA från minst 3 personer på vapnet, och resultaten talar extremt starkt för att del av DNA kommer från
DNA från Darian finns alltså på vapnet. En annan del av bevisningen bygger på de chattar som åklagaren knyter till de inblandade. Genom dessa skapar de en bild av vad de två inblandade männen tros ha gjort både innan och direkt efter skotten. I chattarna framgår också bilden av hur spanaren skickats till Farsta för att identifiera måltavlor. När utredarna tittar igenom övervakningsfilmer från Farsta syns hur ett gäng killar rör sig från Farsta IP precis i anslutning till skjutningen.
Och några minuter efter 6 så syns flera av pojkarna som har befunnit sig vid Farsta IP på övervakningsfilm. Det här är från Forex i Farsta centrum. Ett större gäng med killar, de går, cyklar och springer fram.
Bakom killarna rör sig den som är identifierad som spanare. Det är samma person som tidigare filmat ett gäng killar.
Han går en bit ifrån dem, men han går åt samma håll. Han stannar upp en kort stund och sen så fortsätter han efter killgänget.
Om det är dessa som är de tilltänkta måltavlorna har inte åklagaren lyckats slå fast. Och trots en lång och gedigen utredning är motivbilden fortfarande grumlig. Efter 10 månaders arbete är utredningen klar. Åtal väcks. P4 Stockholm rapporterar.
Det var en solig eftermiddag den 10 juni som 2 män anlände i en bil till Farsta torg. En av dem hoppade ur och öppnade eld med ett automatvapen. Ett 20-tal skott avlossades och 2 personer träffades så illa att de dog. Ytterligare 4 personer skadades. Åklagaren Angelica Runesson åtalar nu 4 män i 20-årsåldern för delaktighet i gärningen. De 2 i bilen och ytterligare en man som tros ha agerat spanare misstänks för 2 mord och 17 mordförsök. Den 4:e mannen misstänks för medhjälp till mord.
Det är alltså det här som nu ska prövas i tingsrätten. 2 mord och 17 mordförsök. De åtalade är Janos och Darian plus 2 unga män till som misstänks för inblandning genom att ha spanat efter eventuella måltavlor. Exakt vem som var målet för skotten har inte gått att slå fast. Men åklagaren menar att själva händelsen kan knytas till konflikten mellan de 2 kriminella gängen, Foxtrot-nätverket och Dalen-nätverket. I mål som handlar om kriminella nätverk har vi fått vänja oss vid att de tilltalade sällan säger något i förhör. Det är ofta ingen kommentar, i förhör efter förhör, för att sen neka när målet nått rättssalen. Men den här gången är något annorlunda. Det märks redan under första dagen, när de tilltalade genom sina advokater ska berätta sin inställning till åtalet. Vi hör Darians advokat Marcus Bergdahl.
Ja, tack för det. Beträffande åtalspunkten 1 erkänner att han för egen del, inte gemensamt och i samstånd med andra tilltalade, med ett automatvapen har avlossat ett stort antal skott på angiven brottsplats och tid. Han bestrider den del av gärningsbeståndet att han skulle ha varit delaktig i planeringen av gärningen. Det innebär att han har följande inställning till påstående om mord och mordförsök med mera. Vad gäller mord så medger han ansvar för mord i enlighet med gärningsbeståndet.
Den andra, Janos, nekar till brott. Under utredningen har de båda unga männen gett sina förklaringar till vad som enligt dem har hänt. Darian erkänner mord, men säger i polisförhören att han blivit tvingad, att han hotats och att hans familj skulle råka illa ut om han inte sköt. Nu tar han på sig allt själv. Janos medger att han var på platsen, men säger att han inte begått något brott. Även spanaren bekräftar vissa av omständigheterna. Det är alltså han som tycks ha filmat ett gäng killar tidigare under morddagen. En film som hittats i hans mobil. Enligt åklagaren är det här en del av hans spaningsuppdrag. Själv säger han att han trodde att de han spanade åt skulle konfrontera och bråka med personerna. Men hade aldrig tänkt att de skulle skjuta. Varken patron Diablo eller potatismos, de som tycks ha agerat som beställare av mordet, har gått att få tag i. Patron Diablo är fortfarande oidentifierad. Potatismos har däremot identifierats som en 20-årig gängkriminell som fångats på foto tillsammans med kurdiska räven Rawa Majid. 20-åringen är fortfarande på fri fot och internationellt efterlyst. När vi spelar in det här har rättegången bara inletts. De huvudtilltalade har i stora drag medgett vad de anklagas för, men har lämnat förklaringar. En av dem erkänner mord. Den andra medger att han varit på platsen och kört bilen, men inte begått något brott. I vilken utsträckning de kommer att dömas vet vi inte. Domen ligger flera veckor bort och de misstänkta ska därför betraktas som oskyldiga. Men oavsett hur det hela slutar rättsligt finns det saker som aldrig kommer att förändras. 43-årige Tesfa Michal och 15-årige Elias kommer aldrig att komma tillbaka. Elias pappa Osama säger att han försöker hålla uppe sitt mående men visar inte allt utåt. Sorgen och saknaden efter sonen Elias som nyss hade fyllt 15 år är stark.
Han dog. På riktigt och jag dog på låtsas. Det är som jag lever och inte lever. Det är konstig känsla. Man blir traumatiserad, man blir helt borta. Allt det där som man kan säga under stunden var jag i. Som jag inte fanns. Tomt. Jag trodde aldrig det skulle hända, men det hände. Jag tror man kan bli galen, man kan bli, det är inte bra det här. Det är just nu fortfarande, det känns jobbigt, du vet, jag visar inte mycket, men inuti mig, det såret som jag har, den kommer aldrig bli bra. Aldrig. Det är huvudet också lite, det vet jag, det är tankar som går runt hela tiden.
Osama berättar att de fick komma till bårhuset för att se Elias en sista gång.
Jag gick inte, hans mamma gick. Sen gick jag efter och bara stod utanför med en polisman. Det var en liten dörr som var öppet. Jag kastade en blick. Då såg jag hans högra hand så här typ. Då såg jag den här.
Osama berättar att det räckte att se Elias ena hand.
Hans mamma fick se han, men inte jag. Jag ville ha den där bilden när han klättrade från balkongen. Det var bättre än att se han ligga där.
Osama tar sin mobil och visar bilder på Elias.
Han var en speciell kille den där. Han var... Jag pratade med mig som pappa, du vet, de dagarna jag har varit med han och pratat och varit på alla fotbollsmatcher. Han var alltid glad, leende på läpparna och hans skratt och hans allt. Han var en bra person. Han var så mycket omtänksam och när man läser vad hans vänner har skrivit om han, det är jättefint. Ja, Elias var en speciell kille. Han var så fin.
Mitt i sorgen har det dessutom blivit en tvist med bostadsrättsföreningen som är hyresvärd för lägenheten där Elias och familjen bodde. Efter händelsen ville de byta lägenhet. När de inte fick hjälp med det hittade Elias mamma en lägenhet på egen hand. Osama har varit skriven hemma hos sin mamma på grund av separation från Elias mamma men skrev sig efter händelsen tillbaka till lägenheten i Farsta. Utan att gå in på alla detaljer har han fått nej till att hyra ut den i väntan på byte. Och nu anser hyresvärden att han inte har behov av bostaden.
Istället fick jag ett brev från dem. att de ville säga upp hyresavtal. För att jag har inga behov av bostad. Så stod det tydligt. Så stödet tvärtom. De ville förstöra. Kasta ut hans lillebror och mig bara så där. Så nu vi är uppe i hyresnämnden.
Osama berättar att han fått hjälp av en advokat. Samtidigt som han har helt andra saker att tänka på. När vi träffas är det någon dag kvar innan rättegången ska inledas. På fråga vad Osama vill ska hända, säger han.
Ja, jag vill ha ett svar. Varför? Varför gjorde de det här? Om det finns inga motiv och han säger jag blev tvungen att göra det. Göra vad då? Varför ska du skjuta ens på ungdomar? På barn som var precis fyllda 15. Inte alla var fyllda 15. Och det fanns vanliga människor där också som gick. Det var folk, vanliga folk. Allihopa var vanliga folk. Det här är barnsligt. Alltså jag vet inte vad ska jag säga. Det här ska inte hända. Det ska inte hända.
Vi avslutar avsnittet där vi började. På Tyresö och vid Strandkyrkogården. Och graven med de färggranna ballongerna. Hussein som har sin mamma begravd här är på väg hemåt. Han har aldrig träffat Elias mamma eller pappa men passar nu på.
Jag beklagar sorgen. Ja.
Tack.
Utan tvekan. Du brukar säga att det är inte han, alltså det kommer. Det är ibland svårigheter på olika sätt i livet.
Ja.
Men det testar. Alla ger dig sabr. Inshallah. Och jag lider verkligen med det, hela familjen. Jag kan tänka mig att det är hemskt. Och varje gång jag kommer till min mamma, jag läser Fatiha, både för Elias och en till ung kille, Ali, där också. Båda har blivit offrade av den här problemet.
Igår var Elias födelsedag och då var närmaste släkten och vännerna här. Idag är det hans klasskamrater och lärare. Elias mamma tar upp sin mobil. Hon spelar upp musik och läser ur Koranen. Det är ett annorlunda födelsedagsfirande. Elias klasskompisar står samlade runt graven med allvarliga miner. 11-årige lillebror går runt för sig själv en bit bort bland träden med en pinne han hittat. Mamman fortsätter läsa för Elias. Det låter som en vemodig sång. Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippet i programmet kommer från Sveriges Radio. Producent var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.